Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the...
Hallå, 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 hallå där, hallå.
Hallå och välkomna till NHL-podcasten med... Hallå mannen, Jonathan Bambi Ekeliv i Örby utanför Stockholm som ni just hörde där. Ja. Och mig då, Per Bjurman i New York. Karantändag nummer 72 pågår här.
Ja, det är mycket. 67 dagar sedan NHL stängde ner.
Ja, ja. 7 mars räknar jag från. Det var ju sista matchen på Garden.
Ja, just det.
Det var ju du på också när de fick stryk mot Devils.
Ja, det är precis. Vi brukar hänvisa till den. Det var ju då du... kände på dig i hissen att ja. Det här var sista matchen på Garden.
Ja, när jag gick därifrån pressläktaren, jag kommer ihåg att jag tänkte undra när man ser den här arenan igen. Och det har ju visat sig dröja.
Och jag som var naiv, jag måste erkänna att jag trodde inte att det var så nära att stänga då. Men så, pum, smällde det till med fallet i NBA där. Och det känns som att efter det så agerar NHL snabbt och sen bara hela världen på något vis.
Ja, vilka konstiga dagar det där var. Det känns otroligt länge sedan och så... otroligt märkliga dagar det var. Jag minns den där basketmatchen som skulle spelas i Oklahoma och de ställde in den på under uppvärmningen.
Precis, och folk buade på läktarna.
Ja, det där såg man och det kändes otroligt overkligt allting kändes då. Mm. Nu har man ju vant sig vid det här på något underligt vis. Att tillvaron ser ut så här. Och, i New York har det ju, allting är fortfarande, vi är ju i stay at home order. Man vill inte använda uttrycket lockdown eftersom vi får gå ut.
Ja, just det.
Men allt är stängt. Alla barer, restauranger och så. Och butiker och kaféer. Men folk har ju börjat röra sig. Det börjar ju ändå liksom bli svårt att upprätthålla det här. För nu har det börjat bli varmt här. I helgen var det ju sommar. Och även jag var ute och knallade omkring och såg ju till exempel ner på... Jag gick förbi bardistrikt på 3:e avenyn och där hade de ju öppnat liksom barer ut mot gatan genom fönstren. Och det var ju liksom party på trottoaren. Okay, det kommer ju bara bli svårare ju varmare det blir här. Dessutom är det ju ganska det är väldigt otrevligt att gå omkring med sån där mask som man måste ha utomhus här då, när det är varmt.
Ja, det förstår jag.
Som fan.
Ja, det måste vara enkelt att vara uppe med fingrarna där och rätta till den och ha sig och vilja ta bort den.
Ja, ja, så är det. Men det går ju ändå åt rätt håll då samtidigt. Vi har ju, kurvorna pekar åt rätt håll. Det värsta är definitivt över här. Gräsbranden har lagt sig åtminstone tills vidare. Risken är ju bara att om vi skiter alltihop att det skjuter i fart igen.
Slå tillbaks, ja usch. Ja. Ja. Ja, och här i Sverige så är det ju, ja, ni som lyssnar har ju full koll på det naturligtvis. Men det märks här också att nu vill folk ut lite grann.
Ja, jag tror det är bara helt naturligt att folk blir ju fan less på det här. Liksom.
Ja, precis. Det går inte att sitta inomhus i flera månader i sträck. Utan, och speciellt inte när man tittar ut och ser att det är solen skiner. Liksom.
Ja. Nej, och våra vänner i NHL känner samma sak, ser ut som. De är less på att ha paus också i tillvaron. Vi börjar närma oss ett beslut om vad som ska hända. Vi medan vi spelar in så pågår det ju Board of Governors-möte på online.
Mm.
Och vi har redan de senaste dagarna hört här att framåt onsdag så förväntar man sig att det kommer ett förslag. Och att det kommer att handla om, som vi har varit inne på flera gånger, 24 lager som nämns nu. Då, utspridda på 4 orter där man bildar ett slags bubblor de här lagen ska befinna sig i. Som jag förstår, alla detaljer är inte kända än, men man kommer inte att spela färdig i grundserien, men de lag som var med och slogs runt strecken kommer att vara inblandade i någon slags play-in.
Ja, precis. Det är väl lite fortfarande oklart och inte satt i sten något slags format här som ska presenteras på onsdag, sägs det, utan det är fortfarande diskuteras hit och dit. Men som du är inne på, bara nu i helgen som var så pratades det om att spelarkommittén, en specialkomponerade med McDavid och Tavares, har suttit och ivrigt förhandlat med ligans representanter och andra spelarfacksrepresentanter, så att man börjar närma sig något liksom konkret. Och det handlar ju, ja, du sa fyra orter, där är det som det har pratats mest om. Jag tycker det nämns ganska mycket nu, även från Gary Bettman faktiskt, de kanske bara två orter faktiskt.
Aha, okay,
en okay. Per konferens, 12 i respektive ort.
Ja, men då, det ställer ju till nya problem med logistik. Då måste man ju vara på väldigt stora ställen där det finns hotell, till exempel.
Ja, precis. Och det pratas om att Vegas ska kunna klara av det, men finns någon annan ort som klarar av det? För Vegas har ju så stora hotellkomplex, ja. Och de pratar om deras träningsfaciliteter. Och T-Dojan-arenan där ska klara av det också, men...
New York. Men New York är ju minst aktuellt av alla, för de letar efter ställen som inte har varit hotspots. Och det går inte att hitta någon mer hotspot än New York. Å andra sidan är det ju så att vi går neråt och andra ställen i USA går uppåt, alltså vad gäller smittspridningen. Ja, så det smartaste kanske vore att vara här.
Ja, för precis. Vi pratar ändå om juli kanske som det börjar bli aktuellt på riktigt, ja. Då, alltså de här planerna.
Tre, fyra arenor har vi att spela i här om det skulle vara så.
Ja, just det. Ja, nej, men du sa det här med Plains system och vi får väl se vad som presenteras, men det som har läckt ut lite grann som jag har förstått i alla fall, det som är på bordet, det är att det är som sagt 24 lag. Man skiter i de andra 7 lagen som inte vill spela heller. Det har ju Erik Karlsson varit tydlig med, Drew Doughty och andra spelare också, eftersom att de är helt avsågade och inte vill samlas.
Ja, de avsågade. Nej, ja. De har noll motivation och de ska inte behöva utsätta sig för det då.
Nej, precis. Och samtidigt så tycker många att spelare och sådär att oj, ska vi sätta igång slutspelet direkt? Alltså om det skulle varit 16 lag till exempel. Ska vi bara gå direkt från ingenting på flera månader till att spela slutspelsmatcher? Det är ju skaderisk och allt möjligt. Inte alls uppvända liksom.
Nej, det kommer nog att ingå några träningsmatcher först, säkerligen.
Ja, men då pratas det också om det här med att ja, men det här med 24 lagen, att det ska inte vara alltså play-in och play-in, utan det ska vara någon slags, alltså man samlas i divisionerna då, så att det blir 4 stycken, Atlantic, Metro, Pacific och Central som vi känner till, men då är det så att det är lite ojämnt i tabellen hur det ser ut när vissa lag avsågade, så i så fall skulle faktiskt Rangers flytta över till Atlantic så att det blir 6 lag där, 6 lag i Metro och så bla bla bla, upp till 24 lag. Och sen skulle dessa lag i respektive division spela 5 matcher, en mot varje konkurrent i sin division. Det är ju 6 lag. Och så skulle man ha med, nu blir det krångligt här, så ska man ha med sig sin vinstprocent från grundserien och slå ihop den med sin vinstprocent i de här 5 matcherna. Och därifrån ha en ny liksom divisionstabell. Och ettan och tvåan i respektive division då, de är klara för slutspel i ett vanligt 16-lags slutspel, ettan och tvåan. Trean möter sexan, fyran möter femman i ett play-in i bästa av 3 matcher. Och sen har man ett slutspel med 16 lag. Hängde du med?
Nej.
Nej.
Det gjorde jag inte. Jag läser Pierre Lebrun säger nu alldeles nyss att maybe it's semantics, but my understanding of what's being talked about with the 24 teams is that it's still 16 teams in the actual playoffs, but that there would be play-in series to get in into the field of 16. Ja, det är väl ungefär det du
skriver. Ja, det var ungefär det jag kom in på. Ja, precis. Så jag tycker det låter otroligt stökigt det här med att plussa på vinstprocent i en ny gruppspel. Alltså vi pratar om round robin. Men sånt här kanske jänkarna är mer vana med. De är vana med så här siffror och kolla på vinstprocent. Så funkar väl NBA-tabellen och kollar man på AHL-tabellen så kan man ju gå bort sig i den där vinstprocenten också. Den är ju liksom det normala. Även när det inte är en pandemi.
Ja, så är det ju. Man pratar om 500 teams och over 500 och under 500.
Ja, precis. Jämt.
Ja, ja låter ju... Men det här med 2 orter, var har du hört det någonstans?
Nej, men jag har sett det på lite olika håll. Så sent som idag, så när vi spelade in på måndag här, så sa Gary Bettman att det är 8-9 arenor som fortfarande är aktuella. Först var det ju 14 och nu är det 8-9. De ska ju komma ner till antingen 4 eller 2 som jag har hört då. Och då sa Gary Bettman att en arena måste kunna klara av att ta emot uppemot 12 lag. Och då låter det som att, då tolkar folk det som att det kan bli så helt enkelt. Att det bara blir 2 orter, en per konferens.
Ja, intressant. Det har ju också gjort att de vill undvika för mycket resande. Det är ju ett ständigt aber i en pandemi. Med folk som rör sig för mycket fram och tillbaks.
Ja, precis.
Så... Men Vegas, om jag får fråga, eller jag bara tänker högt. De har ju inte öppna heller. De jobbar väl på det, men att få igång kasinon och så är ju extremt svårt i det här läget.
Ja. Nej, men
de har ju hotellrum, den saken är klar. Mm. Om ingen annan är där så kan de ta dit 7000 NHL-ligor och så.
Ja, precis. Nej, jag kan inte svara på exakt hur det ligger till. Men Vegas nämns i alla fall som ett lämpligt alternativ utifrån de hårda krav som NHL ställer.
Ja.
Och det kommer vara hårda krav. Alltså man kollar på MLB till exempel. De är ju i samma situation som NHL och håller på och knepar och knåpar för att få ihop en säsong. Och där, häromdagen i helgen var det väl, så presenterades ett 67 sidor långt säkerhetsprotokoll som man måste förhålla sig till. För klubbar och på individnivå. Så att det är stökigt. Det är allt ifrån hur långt avstånd man ska hålla när nationalsången sjungs, eller till vad respektive spelare måste göra varje morgon när man vaknar. Och lite åt det hållet sneglar väl NHL också. Apropå det så kan vi säga att det här med tester, som är ett stort problem.
Ja, det tänkte jag komma till.
Ja, vi har ju pratat om att det är ett problem etiskt, att det är ett problem ekonomiskt, kostnadsbiten, och praktiskt, hur det ska gå att lösa så mycket tester. Och där sneglar man kanske också lite på MLB. De har börjat samarbeta, tagit kontakt med ett labb i Utah.
Man säger nästan aldrig MLB, man säger Major League Baseball.
Ja, okej. Ja, men jag är inte bekant med MLB, med Major League Baseball. Vet du. Så, det är du gillar ju baseball, det är din näst favvosport, va? Är inte det i USA?
Ja, jag tycker den är rogivande. Men nu har jag tittat så mycket på The Last Dance, Michael Jordan-dokumentären, att jag blir jävligt tagen av basket.
Ja, nu är det basketbubba igen.
Ja, nu skulle man vilja se lite live basket faktiskt.
Basketbiffen? Ja, men det här Utah-labbet i alla fall har börjat samarbeta med MLB, Major League Baseball ska jag säga nu. Och då bekostar Major League Baseball liksom hela den här testbiten som de förser dem med. Och så ska de även förse allmänheten med massa tester, så att Major League Baseball ska kunna motivera det här rent etiskt med att de snarare ger en tar från allmänheten genom att bekosta även för allmänheten.
Ja, det är bra, för det är ju där problemet ligger då. Låt säga att NHL skulle vara med 12 lag i Las Vegas.
Ja.
Och ska testa alla spelare, alla ledare, alla runt omkring, domare och funktionärer. Och där har det då varit svårt för vanliga människor att få tester. Det skulle ju inte se bra ut för NHL på något sätt.
Nej, då skulle de liksom skicka dit hela ligan och sen sno i praktiken då från allmänheten. Men så ska det inte gå till, de är väldigt tydliga med. Och de sneglar väl kanske lite på Major League Baseball-modellen då.
Ja, hoppas det.
Även om det kommer bli dyrt då, men det får ju kosta det. Då. De kommer tjäna så mycket pengar tv-avtalsmässigt på att få igång ett slutspel. Det är ju därför de är igång med det. Det är allt det handlar om. Och jag är nästan inne på om jag ska citera Simon Bank från helgens Bundesliga-krönika.
Vad gör det?
Om det här, för att i slutändan handlar det ju, alltså att NHL vill få igång det här, är ju inte mest för fansens skull att få avsluta den här säsongen, utan i grund och botten handlar det om att tjäna tillbaka pengar.
Ja, visst är det så.
Förlorar. Det är ju en ruggig business där liksom. Och Simon Bank, jag tycker han skrev ganska bra här utifrån vad hans känsla efter att ha sett Bundesliga-matcher utan publik. Så jag läser min kollega här. Var det fotboll vi fick se? Det ärliga svaret är ja. Men inte en sort som går att älska. Våren 2020 spelas inte fotboll för att människor ska mötas, för att läktarna ska gunga. Det spelas för att en bransch ska kunna överleva och jobb räddas. Det här var nödfotboll. Barkbrödsfotboll. Det blev tydligt hur mycket publiken betyder, även som kuliss för tv-sofforna.
Mm. Jo, det är klart. Jag såg lite av det där på YouTube när matchen. Det var ju udda.
Ja, det blir ju liksom... Nej, precis. Så tänkte jag ett slutspel när det är sån liksom ruggig tryck i grejerna egentligen. Alltså, ja. Allt handlar ju liksom om intensiteten då.
Ja, visst är det. Det är en total dimension som går bara. Det är ju därför slutspel är häftigt, för att det blir sån förtätad stämning.
Ja, precis. Exakt. Så...
Ja, men nu kan man ju hålla på och gnälla om det. Men nu är det så här, antingen ingenting eller det här provisoriet. Som Johanna Frändén sen skrev en krönika. Ja, så skrev Johanna Frändén en bra om att nu får sluta gnälla om det här nu. Nu är det här är inte som det brukar vara, men det är bättre än ingenting.
Nej, precis. Och det snackar ju Bettman om till exempel, för att gå till honom, att det går absolut inte att få till någon perfekt lösning här, utan det går att få till en lösning. Det är det de försöker hitta. För att, jag kan hålla med om, det är bättre än ingenting. Man vill ju ändå se hockeyn.
Ja. Jag skulle dock vilja hoppas att de... Det har jag pratat om förut, att det sitter några tekniskt skickliga människor och försöker göra tv-sändningarna lite mer flashiga. Lägger till något moment som gör att det inte känns så tomt och öde, att man måste höra när de skriker åt varandra.
Nej, ja.
Det kommer att behöva bipas mycket i NBC-sändningarna, den saken är klar.
Ja, precis. Det märkte man i Bundesliga-sändningarna som var att det, där hördes det lite grova ord rakt in i in tv-kamerorna. Liksom.
Ja, det går inte i USA inte.
Nej, det kommer inte funka i NBC liksom.
Och ska de inte kramas heller när de har gjort mål som de inte fick i tydligare? Ja, det har man ju svårt att se. Men som avgör en slutspelsmatch. En
ja, precis. Så de får stå 2 meter ifrån varandra och liksom vinka till varandra. Det är gött. Nu har vi vunnit Stanley Cup.
Det kommer inte att gå.
Nej, precis. Ja, vi får se. Men det jobbar som sagt på det väldigt mycket. Och ja. Vi närmar oss förmodligen ett 24-lagssystem med play-in då.
Men vi vet ju fortfarande, det finns ju fler massor med hinder på vägen som vi har pratat om förut. Det här med karantän. De europeiska spelare som kommer hit, hur ska det gå till? Ja. Nu går det, nu får man inte åka från Europa hit. Man får åka via Mexiko, men det kan ju inte vara aktuellt för dem.
Nej, precis. Och sen också antalet fall har dramatiskt ökat i Ryssland, har ju ställt till också med alla ryska spelare som befinner sig där.
Ja, okej, okay, är det så? Är Ovechkin hemma i Ryssland? Det är ens tänkt på.
Nej, jag vet inte. Jag tyckte jag såg några siffror i alla fall att 17% av NHL-spelarna befinner sig utanför Nordamerika.
Okej, okay, okej. Okay. Ja, jag vet att de flesta svenskar är ju
hemma.
Ja. Ja, och vi vet ju att inte alla är särskilt förtjusta i tanken på att åka tillbaks. Alltså, vart såg jag en intervju med Radko Gudas där han såg hela idén?
Ja, jag läste häromdagen att Mats Zuccarello inte var speciellt sugen heller. Framförallt inte att spela utan publik. Det var just det han vände sig emot. Han tyckte det verkar meningslöst. Man spelar för publiken.
Ja, och vi vet fortfarande inte riktigt hur det är om den här spelarkommittén och spelarfackets ledning har beslutsrätt här eller om det måste röstas i hela...
Jag har inte riktigt fått klarhet i det 100%, men jag har fått lite mer hum om det tror jag än förra veckan när vi pratade. Och det är att det förmodligen handlar om att liksom, det är en specialkomponerad spelarkommitté det här handlar om som förhandlar just nu med de här 5-6 spelarna. Men det finns ju en riktig spelarkommitté, om man ska kalla det, för spelarfackets sida som har en representant per klubb, det vill säga 31 spelare. Och som jag förstår det är det de som i slutändan bestämmer och representerar spelarfacket. Så jag tror inte man behöver rösta med alla liksom hundratals spelare.
Nej.
Utan att det är det respektive representant får företräda sin klubb då.
Ja, men om då har ju fortfarande de negativa som inte vill. Mm. De har ju rösträtt på något sätt.
Ja, de har ju möjlighet att sätta stopp för det. Så att kan gå i kras bara av det. Liksom.
Ja, det finns många scenarier som man kan ju prata om det hur länge som helst. Om någon blir smittad. Nu såg jag någonstans att det behöver inte betyda att alla ska sätta sig i karantän. Och så. Jag vet inte hur de tänker då.
Nej, precis. Jag såg också att Bill Daly varit ute och sagt att nej, en eller två fall ska inte liksom sabba. Det ska inte starta en dominofall, utan då ska de fortsätta kunna spela. Liksom. Ja. Hur de nu ska få ihop det. Det låter som det snart kan presenteras ett sånt där 67-sidigt dokument även från NHL. Om hur man ska bete sig.
Absolut, det lär inte bli mindre. Men såg du jag tyckte jag såg från Dortmund där att det var journalister på läktaren, visst var det?
Ja, det var i alla fall journalister där. Ja, det var det. Som satt där med långa mellanrum och med munskydd och så vidare. Men de var ändå där.
Ja.
Sen var det problem när de skulle intervjua spelarna efteråt. För då får de inte stå nära, du vet. Utan man såg någon konstig bild i tv-sändningen. De hade en enorm sån här boom fram till spelaren. Liksom. Ja. Och så står den som intervjuar 4 meter därifrån.
Så att... Ja, det är ju också liksom... Om en sån som jag skulle vara på någon av de där matcherna, om det gick. Då får jag ändå inte träffa spelarna.
Nej, typ inte exakt. Du får ringa och intervjua dem ändå efteråt.
Liksom. Ja.
Eller sitta och skriva in frågor. Jag vet inte hur det kommer gå till. Ja, det är...
Ja. Men du, en annan nyhet är ju då också att draften som vi har pratat om en del, det börjar ju låta mer och mer som att de väntar med den tills säsongen är färdig.
Ja, precis. För som sagt, för 2 veckor sedan i alla fall, när vi pratade väldigt mycket om draften, och då lät det som att det var nära förestående att liksom spika fast att det blir draft i, ja, kanske till och med i början av juni, sades det då. Men nu, som du säger, det har ju mött så mycket motstånd bland framförallt general managers liksom, och den sportsliga delen av klubbarna som inte vill, tycker det är helt ologiskt att genomföra draften innan en eventuell fortsättning på samma säsong. Liksom. Vad jag förstår så har faktiskt Gary Bettman och ligapamparna där alltså veto här att gå in och lägga draften i juni om de vill det, utan permission då från klubbarna, ägarna. Men om alla är emot så är det, blir de inte populära om de gör det. Så att ingenting tyder på att det kommer bli någon draft i juni faktiskt.
Utan det blir... Nej, det låter mer som september. Vad de ju vill är såklart att få del av den här uppståndelsen som NFL fick vid sin draft.
Ja, ja det är ju precis. Det är allt det handlar om.
Ja.
Få buzz kring NHL då. Nu när det finns medieutrymme. Men nej, det blir för konstigt att köra draft innan säsongen är avgjord.
Nej. Vad gäller slutspelet i det parallella universum som vi har i bloggen, så har jag tyvärr det blir förseningar i västra konferensen. Den har inte riktigt det blev något strul när Nashville skulle flyga till Edmonton, så att de har fått skjutas fram lite.
Ja.
Två matcher har spelats, har refererats av Ekeliv men inte publicerats än. Senare någon gång den här veckan så kommer det.
Ja, precis. Så vi får se helt enkelt. Det är inte avgjort helt enkelt och då kan vi inte diskutera än.
Nej.
Så att vi vet ju hur det gick i de två första matcherna, men det får vi ju vänta med och beskriva nästa vecka när vi vet hur det faktiskt avgjordes.
Ja, vi hoppas att vi är klara då. Så vi har en final.
Ja, precis.
Men istället har jag startat en ny serie. Den första där med alla lags All-Star-uppställningar. Den blev ju klar till slut.
Mm.
Nu räknar jag istället ner de 50 bästa svenskarna i NHL-historien.
Just det.
Bakifrån. Och med kommentarer från andra spelare. Och det är lite roligt för att de är allihop är mycket bättre på att prata om andra än om sig själva.
Ja, precis. Det har varit fantastiska citat. För du skulle ringa och prata med, vi säger till exempel Toby Enström som var tidigt på listan här. Och han skulle prata om sig själv. Då skulle det varit så ödmjukt och snällt och liksom... Sådär, och han skulle lyfta fram andra spelare istället. Men nu har du ju ringt till Victor Hedman till exempel, som han får prata om, Tobias Enström.
Ja, då... som han ser upp till väldigt. Tobias, alltså billigt. Fysiskt så ser han ner på honom.
Ja, det kan man säga.
Den är nästan dubbelt så lång. Men han tyckte ju då att Tobias där är på... Vad var han på? Han nu var på för plats.
47 eller vad? 48? Mm.
Det är inte viktigt egentligen med rangordningen där i botten. Vi lyfter fram väldigt bra spelare bara.
Ja.
Han säger att Tobias var en av de bästa skridskoåkare han någonsin har sett. Gravt underskattad.
Ja. Ja, så det är ganska, det är lite anekdoter och ganska långa reportage om varje spelare istället för bara en kort kommentar.
Uffe Samuelsson uttalar sig om Kjell Samuelsson. Det var kul. Han tyckte att han visste inte om han ville jämföra honom med Michael Jordan, men efter att ha sett den här serien så sa han att han tänkte på Kjell.
Ja, precis.
Lika competitive och lika ställer lika hårda krav på omgivningen och sig själv.
Ja, just det. Ja, det är ingen dålig ord att bli jämfört med Michael Jordan liksom.
Nej. Och så var det kul att höra Ulf Dahlén om Johan Garpen. Men Garpen spelade med Makarov och Larionov i San Jose. Grym kedja.
Ja, den skulle man ju kunna tänka sig att ingå i.
Ja, det var roligt. Han sa att de vägrade, framförallt Larionov och Makarov, vägrade ju bara dumpa puck och jaga. Då spelade de hellre hem till backarna.
Ja, precis.
Ja, och det var ju passade Garpen. Garpen får ju bara uppmärksamhet som förbundskapten nu, som coach. Men han var riktigt bra.
Gedigen karriär.
Ja, vi har haft, du sa Tobias där, vi hade också...
Niklas Hjalmarsson.
Niklas Hjalmarsson, ja. Mm. Som Kronvall uttalade sig.
Ja, just det.
Ja, han hade ju sett och spelat mycket mot Chicago när Detroit var central team.
Ja, just det. Det var ganska hårda duster mellan dem.
Ja, det var ju det.
Ett
ja.
Antal år.
Ja. Ja, han tyckte att Hjalmarsson var en av sin generations allra bästa defensiva backar. Och fantastiskt på det med att täcka skott. Stryktårig. Ja. Hög smärttröskel. Han såg honom ofta linka av efter att ha täckt ett skott. Och tänkte att oj, nu är det kört. Men nästa byte ut igen.
Ja, precis. Ja.
Och just det med att täcka skott, det är inte bara mod utan det är väldigt teknik också. Man måste ha timing, man måste veta hur man ska liksom vinkla kroppen och så vidare.
Ja, visst, det är det faktiskt. Och det tycker jag har utvecklats mycket sista 10-15 år jämfört med det var förr i tiden också.
Ja, och läsa skottlinjerna och så.
Ja, så är det. Det finns ju vissa som är verkligen experter på det.
Ja, och sen hade vi idag, om jag får fortsätta tjata om det.
Ja, han gör det.
Så hade vi Mattias Öhlund, som Henrik Sedin uttalas om. Så att det... Ja. Definitivt en av de mest underskattade svenskarna någonsin i NHL, tycker han.
Han är väl på något sätt för evigare uppe i arenan där i Vancouver, Rogers.
Ja, han är med i the
Ring of Honor, eller vad heter den?
Ja, just det. Ring of Heroes eller något sånt där. Mm. Det är inte officiellt att man har fått tröjan skickad i taket som Näslund och bröderna Sedin, men man är med i Ring of Heroes. Det är väl Thomas Gradin också, tror jag.
Ja, precis. Det är ikoner i klubben åtminstone. Liksom.
Ja, ja, men kul med Mattias. Han var ju bra på allting och var en stadig poängplockare. Han är fortfarande tvåa i backarnas all-time poängliga för Vancouver.
Ja, det är inte dåligt. Och han kom till Tampa och gick till konferensfinal också.
Ja, den som precis har passerat honom är Edler.
Ja, just det. Edler är ju faktiskt etta nu i Vancouver.
Ja, ja. Jo visst, han kom till Tampa och det var ju lite spännande för Tampa var ju ute efter uttryckligen efter en mentor åt Victor, ja, som var rookie när Mattias kom, och Victor har ju tillskrivit Ölund stor betydelse.
Ja, precis. Nej, precis. Victor fick ju sitt verkliga genombrott först några år senare, men han liksom slussades in i ligan av Ölund och de var ju bra. De gick alltså till konferensfinal, var ett mål ifrån och slut Boston Bruins som sen vann Stanley Cup.
Ja, så berättar Henrik någon om liksom vilken offervilja och vilket glöd det var i Ölund. Det var någon match i Dallas när han bara någon timme innan match låg under 3 filtar och hade frossa. Han var sjuk. Jag tyckte det är ju kört, men nej, matchen började han med i alla fall.
Ja, det är väl bara, alltså han fick en konstig slut på karriären sen då, när han knappt spelade. Han spelade inte alls sista åren på kontraktet alls. Men det var ju för att han var så sargad, alltså, som han hade slitit och kämpat. Alltså, hans knän var ju totalt förstörda.
Ja, ja. Ja, så Elias var ju med då. Ekeliv valet Elias Pettersson fick vara med där också.
Ja, han var inte topp 20 ungefär som jag hade han, utan han var plats 46 eller något sånt.
Ja, rimligt. Det är ändå starkt efter bara 2 år.
Ja, jag köper det.
En hel säsong och en rumphuggen tas in där. Och Grönborg pratar om honom. Ja. Det intressanta med hur ambitiös han är. Att som de allra bästa inte bara har sina gåvor som de har fått av med födseln, utan träna stenhårt hela tiden på att bli ännu bättre.
Ja, han verkar vara lite besatt av hockey på något vis. Liksom. Alltså, ja. Och på att utveckla sin egen förmåga. Att bli en
ja. Ja, det är om det. Vi kommer måndagar, onsdagar, fredagar kommer de här.
Precis, 2 i taget. Mm. Så det rekommenderas starkt. Det är kul läsning varje gång faktiskt.
Ja, ja, jag hoppas det.
Jag tycker det.
Ja, härligt. Ja, men du, vi hade lite andra planer här nu också.
Ja, precis. Vi har ju bett om lite förslag på vad vi ska ha för teman och vad vi kan ha för listor eller vad vi kan göra för skoj här när vi inte har så mycket riktiga matcher att diskutera. Ingenting egentligen. Än så länge i alla fall. Och ett förslag vi fick efter förra veckan, för då var det ju så att vi listade de bästa Stanley Cup-mästarna på 2000-talet. Det var ju din lista då, som vi utgick ifrån. Och då var det en som tyckte att vi skulle istället köra de bästa lagen respektive spelarna som inte har vunnit Stanley Cup, och inte bara på 2000-talet utan överhuvudtaget. Ja, alltså de bästa icke-mästarna och även spelarna, de som bästa spelarna som aldrig har vunnit Stanley Cup. Så det är väl det vi ska pyssla med nu helt enkelt.
Ja, ja, det är det. Och det har du gjort lite listor, jag har inte hunnit med det riktigt.
Nej, det var du som gjorde hela listan förra veckan, så nu har jag tagit tag i det här. Mm. Och jag har inte som du, för du var ju väldigt ambitiös och listade liksom alla 19 lag som hade vunnit Stanley Cup under 2000-talet förra veckan. Jag har ingen sån lista, liksom ranking, utan jag har mest bara skrivit ner massa lag, bra lag som aldrig vann Stanley Cup helt enkelt, eller någon upplaga något visst år som aldrig vann. Också ett gäng spelare, det finns ju mängder av superstjärnor och Hall of Fame-spelare som aldrig vunnit Stanley Cup, men vi får väl gå igenom vissa av dem då.
Ja, de har jag bättre koll på än hela lag, men några lag. Ja.
Alltså det känns som att man kommer blanda lite här och var, för man kommer komma in på lag där det finns spelare vi vill gärna diskutera också.
Jag vill göra en klassiker dock först innan vi börjar. Gissa vad jag ska göra.
Ja, nu ska du dricka kaffe. Nu ska jag hämta kaffe.
Ja.
Ja.
Jag kommer tillbaka.
Ja, det är bra. Ja, ska jag ta medan Bjurman är borta bara säga att ett av lagen som definitivt kommer med här, det är ju Tampa Bay 2019. Alltså, usch. Nej, vi ska snacka om andra lag. Jag vet inte att ni vill höra det, men 2019, alltså Tampa Bay slår nästan poängrekord i alla fall. De har delat mest antal segrar i NHL-historien i grundserien, 62. Det är bara Detroit, 95-96, som har lika många segrar under den grundserien.
Jag är tillbaks. Vad sa du nu?
Ja, nu medan du var borta så passar jag på att prata lite Tampa Bay, för jag tänkte att du skulle ta bort det annars. Nej, men förra året liksom. Det var en historisk grundserie. Ja. 20 poäng fler än något annat lag. 30 mål fler än något annat lag. Kutjerov sätter poängrekord på 2000-talet för någon spelare under en och samma säsong. Men så tar det slut på 6 dagar, 0-4 matcher mot Columbus. Det var ju dunderfiasko. Men det laget, den prestationen i grundserien var ju unheard of sen millennieskiftet. Liksom. Så att ja. Det var ju ett bra lag. Men
det väldigt bra, men det blir ju mest känt som ett av tidernas fiaskon.
Ja, det är svårt att benämna det som ett av de bästa lagen som inte vann.
Ja.
Men är det funnits, bättre
då, har det funnits några upplagor av Washington som man kan beskriva på samma sätt. Som var otroligt bra i grundserien och sen fallerade helt i slutspel. Men till slut så lyckades ju de döda sina demoner 2018.
Ja, precis. Året efter de hade gått för det som mest när man trodde att det var den ultimata Caps-upplagan. När de trädde till sig Kevin Shattenkirk och så vidare och innan de riktigt slog i lönetaket liksom och började sådär offra lite spelare. Men det var faktiskt året därpå de vann. Det var ju lite speciellt.
Jag tycker nog för att kvalificera sig i den här bland de här lagen så ska man ha varit väldigt bra i slutspelet också.
Ja, det är så. Det är det jag har utgått från faktiskt. Ja. Eller ja, till viss del. Jo, men det har jag gjort. Jag kan ta ett lag här. Jag har mest på 2000-talet måste jag erkänna här. Jag har några exempel tidigare, men det här är ju som jag har sett och följt. Liksom.
Mm.
Och jag tar ett lite oväntat lag. Jag tar faktiskt 8 här och jag tar inte upp lagen som gick till final utan jag tar året innan. Ottawa Senators 2005-2006.
Ja, det konstiga året.
Ja, precis. Det är direkt efter lockouten och det här liksom, nya reglerna, nya NHL-året. Med direktiven och massa powerplay och allt vad som hände då. Men då hade de ett fruktansvärt bra lag. Och de vann Eastern Conference. De vann inte hela President's Trophy, det gjorde Detroit med sitt superlag. Men åtta hade verkligen ett superlag också på den östra sidan. De gjorde flest mål i hela NHL. Och de släppte samtidigt in minst antal mål. För den här säsongen 05-06, då gjorde faktiskt Dominik Hasek ett år i Ottawa. Så de hade Hasek en säsong där som keeper. De hade kvar Sedan och Kära.
Det har jag glömt bort helt.
Ja, han gjorde bara 43 matcher. Var grym faktiskt i Ottawa. Eller faktiskt, han är ju grym. Även om det var slutet på karriären. Men så blev han skadad i OS i Turin då, som Sverige vann. Då skadade han sig och så missade han resten av säsongen. Så de hade inte han i slutspelet då. Och det gjorde att de åkte ut redan i andra rundan. Vilket inte alls var beräknat. De som vann den östra konferensen. Men de hade ett superlag. De hade alltså Chedeno Chara också på backsidan. Och grejen var att när de åkte ut sen, då hade de utgående kontrakt på både Chara och Wade Redden. Deras två superbackar då. Och det är svårt att förstå nu i efterhand varför de valde Wade Redden. Men det var det de gjorde.
Han var ju bra ett tag.
Han var ju en superback då, men... Så här i efterhand så hade alltså Chara fortfarande kanske kunnat spela i Ottawa.
Jo, ja, om man jämför dem. Ja,
precis. Medan Wade Reddens karriär slutade med att han var i AHL. Han var ju ett helt år i Rangers AHL-lag. Spelade bara 2 år till i Ottawa efter att de valde honom före Chara. Men det var alltså de två på backsidan, Dominik Hasek i kassen. Och så var det ju då supertrion där framme med Spezza, Hitley och Alfredsson som sen ledde dem till finalåret efter. Men alla de gjorde i praktiken 100 poäng den här säsongen när hela laget gjorde mest mål som sagt i hela NHL. Spezza gjorde bara 90, men hans poängsnitt hade räckt till 100 poäng om han hade spelat alla matcher. Han missade 14-15 stycken. Så det var ett superlag och där bakom hade de Martin Havlat, Mike Fisher innan han stack till Nashville. De hade Chris Kelly, Brian Smolinski, Antoine Vermette. De hade ett ruggigt bredd för att vara ett cap-era-lag. Men så tog det slut som sagt mycket beroende på redan andra rundan, mycket beroende på att Hasek skadade sig, att de fick förlita sig på Ray Emery istället. Och det var inte samma klass. Men jag menar då att det här Ottawa-laget, om Hasek hade varit skadefri, är ett av de bästa under hela cap-eran faktiskt.
Ja, fast jag skulle vilja säga ett annat som de fick stryk med där när Hasek var skadad, var ju Buffalo som de fick stryk med 4-1 i matcher.
Ja.
Och Buffalo de där åren, 06 och 07.
Ja.
Det är definitivt ett av de bästa lag som inte kom hela vägen.
Precis, jag har skrivit upp dem också.
Ja.
Som ett av lagen jag ville nämna. Och det håller med om. Precis, de slog ut Ottawa där. De var ju väldigt bra. Och just de där två säsongerna, 2006-2007. Ja, det är ju den.
Ja, de gick till konferensfinal båda åren.
Precis, och det året vann de faktiskt President's Trophy, andra året där.
Ja.
Så de var ju ruskigt bra. Det året, då var det de som i sin tur som gjorde mest mål i hela NHL. De hade alltså båda de två första kedjorna, första och andra kedjan, alla de 6 forwardsarna gjorde över 60 poäng.
Ja.
Visst, de hade kanske inte den här riktiga superstjärnan.
De hade Briere och Drury och Afinogenov och
Pominville, Vanek. Derek Roy som vi har sett i Linköping på senare tid, men han var ju en stor stjärna på den tiden också.
Och Brian Campbell och Ryan Miller var väldigt bra.
Precis, Teppo Nummenen höll fortfarande i. Henrik Talinde, de hade en bred backsida också. Så ja. det var ett superlag som ju förstördes av Darcy Reager, deras general manager som fram till dess hade fått så mycket cred för att han hade lyckats samla ihop det här laget med en ganska begränsad budget. Jag menar, ja. Man trodde inte att Breer skulle bli så bra eller att Drury skulle explodera på det här viset efter hans år som i skuggan av Foppa och gänget i Colorado. Men så hade båda utgående kontrakt sommaren 2007. Man var helt säker på att man skulle behålla någon av dem. Båda spelarna uppgavs vilja stanna. Breer ville verkligen stanna. Han skrev sin biografi här nyligen. Men man prioriterade Drury. Men så lyckades man schabbla till det med honom. Man hade ett muntligt avtal klart med honom som man svek. Och då blev han sur på den klubben. Och då vände man sig till Breer istället när det bara liksom var dags för 1 juli och sådär. Man förstod att Drury skulle försvinna. Och då kände Breer att han var ju verkligen plan B. Liksom. Och då valde han att gå till Philadelphia istället. Så helt plötsligt blir man av med sina två bästa spelare som turades om att ha C-et på bröstet dessutom. Mm. Och efter det har ju Buffalo aldrig varit sig likt.
Nej, och, nej precis. Ja, Ottawa fick ju hem på dem då. För att 0-6 åkte de som sagt ut med 4-1 i andra omgången. Och sen i konferensfinalen 07 så vann de med 4-1.
Just det, och gick till final. Var,
den sista matchen i Buffalo var jag på då när Alfie avgjorde för Ottawa, så de gick till final.
Ja, precis. Ja, just det. Precis. Alfie var ju grym i det slutspelet, gjorde 14 mål, vann hela slutspelets skytteliga och poängliga dessutom.
Ja, han var sån superhjälte i Ottawa då, så att höra hela den arenan förenas i Alfie. Så hela tiden skrek de bara Alfie. Och det jag minns starkast från när de vann den konferensfinalen var han var ju kapten också. Han var helt orädd för att ta i den här buckran man får då.
Just det. Mm.
Han sa att skrock är dummaste som finns. Så jag stod bredvid honom. Jag väntade att skulle få se. Han pratade svenska. Så gick han och hämtade och stod och höll i den.
Ja. Oj, ja. Ja, nej, precis. Så att Elf är ju verkligen en sån spelare också som, om man ska prata spelare som aldrig vunnit.
Ja, vi kommer in på dem.
Är de absolut största. Ja, så han är ju verkligen en av dem man måste.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det nämna då. Men ett till lag. Ja, men då måste jag ta en annan serie som jag har pratat ganska mycket om. Och som vi pratade om förra veckan. Men ett lag där som verkligen stod på sin peak. Det var ju Vancouver 2011.
Ja, visst. Absolut.
Det var ju den snöpliga finalförlusten i Game 7 där mot Boston. Men det var så mycket som talade för Vancouver det året. Daniel Sedin vann ju dels... framförallt, de vann ju hela grundserien med så här 10 poäng. Daniel Sedin vann poängligan efter att Henrik Sedin hade vunnit året innan. Mm. Och i första rundan när man mötte Chicago, som man hade åkt ut mot två år i rad, så var det tredje gången gilt. Man lyckades slå ut dem. Efter att ha tappat 3-0-ledning i match till 3-3 så lyckades man avgöra i overtime, var det väl till och med, i Game 7.
Ja.
They've slayed the dragon när de äntligen lyckades slå ut Chicago.
Burrow steals, cutting in, shoots, scores!
They've slayed the dragon! Alex Burrows, 5:22 into overtime. Game 7 goes to Vancouver and the Canucks are off to the second round.
Och fram till finalen så där när de slog ut San Jose, så var det double overtime dessutom också. Så det var liksom episka liksom förutsättningar för att ha sig Hollywood-manus fram till klubbens första Stanley Cup-titel någonsin. Man hade 2-0 matcher mot Boston och man får en Game 7 på hemmaplan till slut, men man torskar.
Ja, vi har ju varit inne på det där så många gånger att det var den konstiga finalen med dessa blowouts i Boston.
Ja, precis. Men superjämna matcher i Vancouver där till slut Boston vann i Game 7 då. Men det var ju som sagt då, alltså om man inte bara pratar om det konstiga, så var det alltså ett otroligt Vancouver-lag. Definitivt bättre än det laget som torskade finalen mot Rangers 94. som visserligen hade Pavel Bure, men det var ju en skräll att de gick till final. Det här var ju superfavoriten Vancouver som skulle kröna den i princip perfekta säsongen med att vinna Stanley Cup.
Ja.
Roberto Longo i kassen. Det var en otrolig backsida med Eroff, med Hamhuis, med Sami Salo, med Edler, med... Ja, Ölund hade hunnit lämna då, men det var...
Ja, Kessler och...
Ja, precis. Framåt var det Kessler, det var Alex Burrows, det var ju Sardinarna förstås. Det var mycket gritt i sådana här som Raffy Torres och allt möjligt.
Det var ett väldigt elakt lag faktiskt.
Riktigt elakt lag, ja.
Man tänker på Daniel och Henrik som är så liksom, fina pojkar, men det har gått om... ganska rough typer här med Kessler och Burrows i förgrunden. Jag har Pjäxan också.
Ja, så det var, ja, det var ett fult lag. Men de, nej, det skett sig. Men det är ju verkligen ett sånt lag som ska nämnas här. Alltså, de hade alla pusselbitar. Trodde de och trodde man. Men det skett sig. Ja, sen får man svårt att inte nämna, jag vet inte någon specifik upplaga egentligen som var bättre än någon annan. I grundserien fanns det ju ett sånt fall. Men då ett lag som vi ska prata om, tänkte jag, det är ändå San Jose under hela 2000-talet egentligen.
Mm.
Jag vet inte vilken säsong man ska peka ut. De vann ju President's Trophy 08-09, men då åkte de ut redan i första runden mot Anaheim.
Man ska väl peka ut 2016 när de gick till final, tycker
ja,
jag.
Ja, det är väl kanske...
Då var de ju riktigt bra genom hela slutspelet också, men vart frånåkt av Pittsburgh.
Ja, exakt. Det är ju de genomgående trenden är ju Thornton, Marlowe, Pavelski. Liksom, de har ju varit med på hela resan. Sen har det varit väldigt många bra spelare. Tidigt 2000-tal och sen slutet av 2000-talet. I slutet har det varit Burns och gänget också. Men tidigare var det ju Rob Blake. Det var Jonathan Chichu. Det var Yevgeni Nabokov i kassen.
Mm.
De hade Danny Hitler ett tag. De försökte med allt möjligt att omgärda sin kärna med ännu mer kvalitet, men de har aldrig lyckats.
Men Nabokov försvann ju innan den här riktiga storhetsperioden inleddes, när de var så väldigt bra i slutspelet, och det var ju jävla olycka. Om han ändå hade varit lite yngre så hade de haft en riktigt classy målvakt också. Det är ju det som har saknats, framförallt på slutet.
Ja, precis. Martin Jones håller inte. Han var ju bra i slutspelet när de gick till final. Det måste man ge han. Men totalt sett så håller han ju inte måttet. Nej, för att man ska vinna Stanley Cup.
Och dessutom var det väl Antiniemi ett tag också.
Ja, det går inte.
Ja, och det gick för
Chicago. Ja, det gick 2010. Uppenbarligen går det, men han är ju inte tillräckligt bra. Ja, de hade behövt en bättre keeper helt enkelt.
Ja.
Och det behöver de fortfarande.
Men jag tycker man kan nämna, det var vi inne på redan förra veckan, att Detroit 06 och 07, om man ser till... framförallt grundserien då, men även 07 så var de ju stångades med Anaheim in i slutet. Liksom. Det var ju ett fruktansvärt bra lag.
Ja, de vann ju President's Trophy år efter år där.
Ja.
Men så lyckades det på något sätt inte studsa deras väg när det väl var slutspel. Liksom.
Ja.
Men sen vann de till slut. Så, ja, jag har... Ja.
Men det måste ju finnas, för jag känner dålig koll på det, men det måste ju finnas ganska gott om från förr i tiden.
Ja, det gör det egentligen.
Som vi inte har hunnit gå igenom.
Nej, precis. Alltså, det finns ju mängder på. Och framförallt tycker jag att det är kul att prata om de lagen som inte vann varken förr eller senare, så att säga. Alltså, för man kan ju säga så här, till exempel, ja, men vissa Detroit-upplagor och vissa Colorado-upplagor på 90- och början av 2000-talet, men de vann ju sina Stanley Cups ändå.
Mm.
Men ja, man kan ju säga Philadelphia till exempel, både på 80- och 90-talet, alltså dels 90-talet med Eric Lindros-generationen som var i final. Legion of Doom-kedjan med Renberg och Leclerc och Lindros.
Mm.
Det var ju ett riktigt bra lag. Men också på 80-talet med lite stjärnor som liksom inte har fått ett så stort erkännande att man pratar om dem än idag. Eftersom att de var i skuggan av Gretzky och gänget. Faktum är att 1985, Pelle Lindberg-året, det är hans sista säsong innan han förolyckades när han utsågs till Vezina-vinnare. Bästa målakt i hela ligan. Då vann de ju faktiskt grundserien. Philadelphia. Det var mitt i liksom mellan två dynastier. Det var mitt emellan. Det var kort efter att Islanders hade vunnit sina fyra raka. Det var precis i samband med att Edmonton tog över helt med Gretzky. Och ändå så gick Philadelphia och vann där ett år. Grundserien. Och gick till final mot Oilers. Men det hade inte chansen mot Gretzky till slut.
Nej, det var Per-Erik Eklund med också. Var på sin toppen av sin förmåga.
Ja, precis.
Fantastisk hockeyspel.
Ja. Och så här som vi inte ens nämner i Kanadalaget som någon ikon, och det är ju klart han inte platsar där bland All-Star-team, men till exempel Tim Kerr som ändå gjorde, hade 4 raka 50-målssäsonger där för Flyers på 80-talet. Så det var ett bra lag. Brian Propp, bra namn. Pelle Lindberg förstås. Så att Flyers hade nog haft några generationer som inte har, som borde ha vunnit en Stanley Cup-titel. Ja, och sen så tänker jag till exempel Buffalo Sabres då, som aldrig har vunnit Stanley Cup och är långt ifrån att göra det nu. De är väl...
Ja, men de har vi ju just pratat om.
Ja, precis. Men jag tänkte, alltså, det var inte bara där. Det var ju på 70-talet framförallt. De var ju final 99 då. Ja. Men på 70-talet hade de ju... De som står staty utanför arenan nu, som du tog foto på mig och publicerade i bloggen när vi var i Buffalo. The Friends Connection Line.
Ja, precis.
Med Gilbert Perrault och René Robert och Rick Martin, säger man, eller Rick Martin, hur man nu vill uttala det. Det var ett superlag också, men det var svårt där på 70-talet att ta Stanley Cups i konkurrens med inte minst Montreal, men även Bobby Orr's Boston och så Philadelphia. Med Bobby Clark till exempel. Så de lyckades aldrig vinna en Stanley Cup då heller.
Nej, men de vann ju sina två på 70-talet. Alltså i Philadelphia, eftersom du nämnde Bobby Clark nu.
Ja, precis. Philadelphia lyckas vinna då i alla fall, men inte Buffalo trots ett väldigt bra
lag. Ja, du drog ju upp Bobby Clark, så jag började tänka på Philadelphia direkt.
Ja, de vann ju med Broad Street Bullies.
Mm. Men i moderna tider kan man också nämna båda gångerna Boston har förlorat sina finaler 2013 och senast då 2019. Ja. Också två väldigt bra Boston-upplagor.
Ja, som kändes kompletta. Från Tuukka Rask i kassen med liksom bredden i försvarsspelet med kära McAvoy och så vidare. Och sen Bergeron-generationen här och Marchen då. Kryddat med Pasternak 2019.
Och Calgary 2004. De var egentligen bättre än Tampa.
Nej, det tycker jag inte.
Nej, det tycker jag inte.
Nej, det går jag inte med på.
Då skulle men jag säga i Ginla år, det var ett väldigt bra lag.
Ja, Kipros har för kassen.
Mm. Ja. Oh. Men there can be only one som E-Type har slagit fast.
Ja, det är han vi förhåller oss till.
Ja.
Ja. Nej, men det finns säkert fler lag vi skulle kunna nämna här. Jag vet att man brukar dra upp Montreal 89 till exempel. Och, ja, det finns många upplagor man kan vända sig till. Men ja, det har vi några exempel i alla fall.
Ja.
Ska vi ta lite spelare istället så kanske vi naturligt kommer in på några fler.
Ja, inte nödvändigtvis. För det är många spelare som har spelat i var det fantastiska fast de har spelat dåliga lag. Och den man först kommer att tänka på, tycker jag, är Mats Sundin.
Ja, jo, det är sant.
Den mest, sett i statistiken, mest framgångsrika svensken i NHL-historien.
Flest mål, flest poäng.
Ja, kom så nära som till konferensfinal 2002. Men det blev aldrig någon Stanley Cup.
Var de till och med i konferensfinalen 99? Eller? Jag tror nästan
det. Ja. Ska säga. Jo, de var i konferensfinalen 99 också. Ja, stryk mot Buffalo. Ja. Det bekanta Buffalo.
De som återkommer nu, vare sig de vill eller inte. På ja, nej, och lite otur också kanske för Sundin. Alltså, han blev ju en ikon i Toronto och satt massa klubbrekord där och är verkligen länge dag och står staty själv utanför arenan. Ja, alltså 2 år innan Colorado vann sin första Stanley Cup, den 96, när de flyttade till Denver från Quebec. 2 år innan dess så tillhörde ju Sundin Quebec och hade kunnat varit en del av liksom Colorados dynasti. Men han blev bortbytt mot Wendell Clark som bara stannade 1 år i Quebec, så det var en konstig trade liksom.
Det är det man tänker om Mats jämt. Tänk om han hade spelat... Det var ju några bra upplagor, men för det mesta så spelade han i väldigt svaga uppställningar och var ändå så dominant. Om han hade varit med i det Colorado-laget.
Ja, tänkte jag Sakic, Foppa, Hejduk och liksom lägga till Sundin till det.
Ja, det blir för mycket liksom. Det blir en överfull buffé.
Ja, så att apropå det så skulle jag kunna nämna en annan spelare faktiskt.
Ja, jag vill gå över till en annan innan du gör det.
Okay,
sen ska du få fritt, för det finns ju en annan svensk legendar i Toronto som det är precis likadant med, och det är Börje.
Just det.
Som ju spelade otroligt många säsonger där och aldrig fick kröna karriären med en cup. Snacka om att han förtjänade det efter sina offer på isen.
Ja, precis, exakt. Han offrade ju verkligen allt för att vinna. Och det har vi pratat om när vi pratade Sverige-avsnittet där, och till och med fans ville donera sina egna ögon när han hade en ögonskada där, till exempel.
Ja.
Och 300 stygn i ansiktet och allt vad det var. Så att han förtjänade en cup och han var otroligt bra. Det har vi ju pratat om också, att han kanske egentligen förtjänat lite mer individuella troféer han fick, men det var ju svårt under en tid när Bobby Orr spelade.
Ja, precis.
Ja, jag håller med om Salming, verkligen. Står ju också staty naturligtvis utanför Air Canada Center, eller vad heter det nu? Scotiabank.
Scotiabank Arena.
Ja, just det, så heter det nu.
Mm. På Bay Street, ja.
Ja, just det.
Har du varit där?
Nej, jag har inte varit i Toronto. Jag har bara varit i Montreal och kanadensiska NHL-städer.
Mm. Ja, någon gång får vi väl åka dit också då.
Ja, precis. Jag måste väl gå in i Hall of Fame någon gång, känner jag.
Ja, keep on going.
Ja, jag hade lite segways. Jag har flera jag kan ta nu. Ska jag ta den första jag hade efter Sundin?
Mm.
Ja, vad var det för segway jag hade då egentligen? Jo, jag hade ju det här med att det kanske blir för mycket i Colorado. Det kan bli för mycket av det goda. Det blev det 0-3-0-4 det året som Tampa vann. För att då hade Colorado egentligen ett sjukt lag. Skulle också kunna nämna som ett av de bästa lagen som inte vann Stanley Cup på pappret. Men de var inte speciellt lyckade på isen. Slutade 4-5 i grundserien bara. Och sen så åkte de ut redan andra rundan. Jag pratade om Colorado 0-3-0-4 med Foppa, med Sakic, med hela det gänget. Plus Sellen och Kariya.
Som kom, ja, just det.
Och Paul Kariya var min segway egentligen då. För det är han jag skulle prata om. Alltså han är ju en fantastisk NHL-spelare. Verkligen, som har varit bra under lång tid. Men som aldrig vann Stanley Cup. Många tunga ögonblick i hans hockeykarriär tycker jag. Redan tidigt då när han missar straffen som Salo räddade så att Sverige vinner OS-guld 94 i Lillehammer. Och så 2003 när de var i final Anaheim mot New Jersey. Han blir tacklad medvetslös där i Game 6. Kommer ut, ska jag absolut inte få spela egentligen, men kommer ut igen senare i matchen och gör mål och det blir Game 7. Och sen året därpå går till Colorado för att vinna Stanley Cup då med det här superlaget, men det går inte vägen heller.
Nej, det finns inga garantier på det sättet.
Precis, det är så mycket som ska stämma för att det ska bli Stanley Cup. Och han har varit nära flera gånger, men det är inte direkt hela vägen. För Paul Kariya som vi har haft. Ja, nu har han ju faktiskt blivit en offentlig person. Han liksom börjat uttala sig offentligt igen och synas lite. Men han gick ju under jorden nästan kan man säga, efter karriären. För att han hade ju väldiga hjärnskakningsproblem. Delvis efter den där Scott Stevens-tacklingen. Han hade 6 hjärnskakningar tror jag i karriären.
Ja.
Och det var ju så illa så att när Teemu Selänne tröja skulle hissas upp till taket så dök inte radarpartnern Kariya upp. Vilket var otroligt anmärkningsvärt. Han var väl den mest givna personen efter familjen att dyka upp på den ceremonin. Men han klarade inte av det. Han hade så stora problem. Han säger själv till exempel om den där 2003 Stanley Cup-finalen att efter Scott Stevens-tacklingen så han minns ingenting av resten av matchen. Han minns ingenting av Game 7. Han minns ingenting av...
Oj, nu ringer Kalle.
Jo, nu är det viktigt samtal. Apropå den här Sverigelistan.
Ja. Ja. Jag ringer sen.
Ja.
Hej. En annan som ofta nämns som en av de största som aldrig vann Stanley Cup är ju Marcel Dion.
Ja.
Som tillbringar karriären i Los Angeles och som ju var för det mesta riktigt, riktigt pajiga på den tiden.
Ja, exakt. Det var inte ett tillräckligt bra lag. Ja, ingen skräll att de gick efter Wayne Gretzky sen för att liksom väcka liv i Los Angeles hockey. Men de hade ju egentligen en riktigt stor stjärna innan också, som du säger, Marcel Dion. Alltså, han är ju igen typ 4-5 i tidernas poängliga i hela NHL.
Ja, 731 mål och 1040 assist. När man har spelat för ett lag som nästan alltid var i botten. Det är ju helt fantastiskt.
Ja, sexa säger att han är genom tiderna i poängligan i NHL. Det är otroligt. Och han var ju högaktuell för vårt kanadensiska All-Star-lag också. Men han blev petad i sista stunden. Kanske skulle varit med. Men det är just för att han aldrig har nästan Stanley Cup och sådana här grejer som man värderar ner honom lite grann historiskt. Men det är ju som du säger en otrolig artist och en fantastisk spelare.
Ja.
Så han är verkligen nämnvärd här. Han är en av de första som ska upp på en sån här lista. Jag har skrivit ner en liten lista så han är med där. Jag kan nämna några till som vi har varit inne på delvis. Typ Pavel Bure har ju vann ju aldrig.
Nej, ja, en av de största ryska artisterna. Fy fan. När han kom åkande över isen.
Ja, alltså det där, när de gick till final 94, en skräll att de gick till final mot Rangers då med Vancouver, så då gjorde han alltså 16 mål det slutspelet. Så man kan inte beskylla honom för att inte bidra tillräckligt till att få lyfta Stanley Cup till slut. Sen gick han till Florida, som faktiskt var i final 96. Det var ju innan han kom, men sen när han kom dit så var det ett riktigt bottenlag, så det var ju i princip hopplöst för honom att lyfta upp dem. Och det var ju innan Cap-tiden, så att det var ju... De hade inte resurser att bygga ett slagkraftigt lag utöver Bure. Liksom.
Phil Housley måste vara med på din lista också. Din gamla favorit.
Phil Housley, ja, precis, verkligen. Tokgiven i vårt USA All-Star-teamlag. Det är en av de bästa amerikanska backarna genom tiderna. Men han var i final, Capitals 98. Och det blev väl 4-0 i matchen där mot Detroit. Men det var närmast där han kom. Men det var ju också en fantastisk back.
Ja.
apropå backare som jag tänkte nämna som en segway som hade passat till Börje Salming också, för det var samma generation.
Segway är ett ord du tycker väldigt mycket om.
Ja, det har jag, precis. Jag tror jag har fått det från Patrik Syk, våran podcastchef på Aftonbladet. Ja. Han jobbar mycket med segway. Men det hade varit samma generation som Börje Salming, Brad Park.
Ja, absolut. Jag är inte riktigt säker på att jag vet vad segway betyder ens.
Nej, jag vet. Alltså segway är ju en sån där man åker runt på. Och det är väl att man åker en sån mellan ämnena helt enkelt.
Aha, en sån där som ni har på gatorna.
Ja, precis. Det känns inte som att det är riktigt 2020 åker inte runt så mycket segways längre. Men för ett tag sedan var det mycket sånt i alla fall.
Okej. Okay. Och vad har, ja, då förstår jag ännu mindre vad de har med det här att göra.
Ja, jag måste erkänna att det är en haltande sätt att formulera sig på. Men ja, vi tar en segway i alla fall till 70-talet där Börje Salming och Brad Park, alltså som ju alltså Salming slutade ju tvåa och trea och var nominerad flera gånger till Norris Trophy bakom då Bobby Orr. Men faktum är att Brad Park slutade tvåa 6 gånger bakom Bobby Orr.
Ja, han sa det ju att han var samma era som Bobby Orr. Ja. Och inte var riktigt, riktigt lika bra, men ganska nära. Och det, bara det är otroligt.
Precis, och då hörde ju han Rangers. Och sen kom Bobby Orr skadeproblem och han fick ju lägga av. Och även kom till Boston då. Det var Brad Park.
Brad Park. Ja.
Och blev nya Bobby Orr. Men då vann de aldrig någon Stanley Cup, trots att han var jättebra där också. De åkte väl ut flera gånger mot Guy Lafleurs Montreal. Så att det blev ingen ny Stanley Cup för Boston när Park kom dit. Så att han är också en sån som verkligen ska nämnas här. En jättebra spelare men som aldrig vann Stanley Cup. Mike Gartner har jag skrivit upp också.
Ja, det är också en på topp 10-listan som får väldigt lite uppmärksamhet nu för tiden.
Ja, alltså han har ett otroligt NHL-rekord, Mike Gartner. Det här är ju liksom inget som Gretzky eller någon annan har kommit upp i heller. Så han har 15 raka säsonger med över 30 mål.
Ja,
15 år i rad med över 30 mål. Och så tillhörde alltså New York Rangers när de gick till final 1994 och vann Stanley Cup. Men Mike Gartner blev tradad på trade deadline till Toronto. Så att han fick inte vinna nästa cupen med Rangers. Och istället blev det ju Glenn Anderson som han blev bortbytt mot. Så att Glenn Anderson fick lyfta sin sjätte Stanley Cup medan Mike Gartner rånades på sin första.
Ja, det är bittert.
Ja. Så det var ju, ja, vi kan fortsätta. Så Cam Neely är en sån här fantastisk spelare som ju inte fick göra som Ray Bourque och byta sport sen. Hans karriär blev lite förkortad också på grund av skador, men han är ju en stor stjärna också.
Mer samtida, Erik Lindros.
Ja.
Och så förstås Henrik Lundqvist då.
Ja, Lundqvist är ju svårt att komma ifrån. Han är också med på såna här listor och på våran lista.
Teoretiskt sett har han ju fortfarande chansen eftersom karriären inte är över. Och vem vet, de kanske slår sig fram och vinner det här konstiga året i det nya formatet.
Ja, men vet, helt osannolikt är det inte. Han har ju hållit sig i form, vet du, i Göteborg. Det har inte många andra spelare inte gjort det, utan han har ju Jola skjutit på en liksom. Och det är ju svårt att beskylla honom för att liksom, för det är också en sån här grej när man rankar tidernas bästa målvakter, så inte Henke Lundqvist, han sållas bort fort liksom på listan för att han inte har en Stanley Cup-titel ens, men det kan man inte beskylla riktigt honom för heller. Så hans Stanley Cup, vi har ju pratat mycket om hans statistik och slutspelsstatistik när vi hade Sveriges storstarlag för några veckor sedan, men alltså den är ju fantastisk, hans slutspelsstatistik inte minst. Alltså det tog 7 Game 7 innan han till slut förlorade en Game 7. Och på de 6 första Game 7 han spelade så släppte han in max 1 mål per match.
Ja, han var helt otrolig då. De största matcherna faktiskt. Ja,
exakt. Och från 2012, alltså innan dess så hade faktiskt Rangers med Lundqvist lite problem i Elimination Games fram till 2012. Men från 2012 fram till nu så är Henke Lundqvist record, alltså 15 segrar av 21 Elimination Games. Så det är otroligt, alltså över 70% i matcher som laget har riskerat att åka ut så har de vunnit. Med Henke i målet. Så att,
men det gick inte där när de hade chansen mot LA. Det pratade vi om förra veckan.
Ja, precis. Det var ju snöpligt. En jämnare serie än vad 4-1 verkar som i matcher. Det var ju 3 övertider. Så att, ja. Nej, han är definitivt med Henke Lundqvist där också. Sen en annan nutida aktiv spelare som ju verkligen nämns och ska nämnas, det är ju Joe Thornton.
Ja. Ja, det är väl den som flest önskar skulle få vinna efter alla dessa år. Men just nu ser det inte så ljust ut.
Nej, man förstår att han var besviken att han inte blev tradad vid deadline. Han var ju öppen då för att skickas iväg från San Jose.
Ja.
Men det blev ingenting. Och det pratades ju om att Dallas var jättenära och att Pittsburgh var intresserad. Och till och med Boston att ta tillbaka Joe Thornton efter liksom 2 decennium. Men det blev ingen deal på plats och det var Thornton väldigt besviken över. Om han gör en säsong till, vilket det verkar som, han verkar inte vara redo att sluta. Då går han in på sin 22:a säsong i ligan och då kanske han kan få som Raymond Bourque att sin 22:a säsong gå vinna Stanley Cup till slut.
Det är inte... det finns inga garantier bara för att man hamnar i en bra klubb.
Nej, precis. Det ska mycket till efter det också. Det ska gå hela vägen.
Ray Bourque kan ju spela någon säsong i Colorado innan det händer.
Det var andra året i Colorado först som han vann. Ja, Alfredsson har vi ju nämnt och vi får väl nämna igen då som sagt. Alltså, han har ju ändå spelat 124 slutspelsmatcher i sin karriär. Så han har ju verkligen varit där några gånger. Men, som sagt vunnit skytteligan i slutspel till och med sådär, men ändå inte fått lyfta Stanley Cup. Alltså 124 slutspelsmatcher, det är lika många som Niklas Hjalmarsson som har 3 Stanley Cups.
Ja, det har varit hårt för somliga. Och hos somliga sägs det att de kommer aldrig riktigt över det.
Nej.
Synnerligen de som var i final och varit nära. Sett till andra öden så går det ju såklart att klara sig med. Men det är ett litet sår som finns hos många.
Ja, precis. Ja, det förstår man. Jag måste nämna några till namn. Alltså Pat LaFontaine till exempel som var rookie i ligan året efter New York Islanders vann sina 4 raka Stanley Cups. Han har ju en fantastisk karriär. Bäst poängsnitt av alla amerikaner genom tiden. Men han kom lite för sent.
Kanske.
För annars hade han kunnat vara med på den där Islanders-dynastin. Och sen har vi ju Peter Stastny. Som vi också nämnt i All-Star-lagen, nationerna här tidigare i serien. Peter Stastny, alltså han gjorde faktiskt, alltså av alla fantastiska spelare som öste in poäng på 80-talet, så var han 2:a under 80-talet bakom Wayne Gretzky. Han gjorde alltså näst mest poäng under 80-talet.
Mm.
Peter Stastny. Men han var aldrig nära att vinna Stanley Cup för att Quebec var ju inte
nära. Du får väl ta upp Elias Pettersson också då, som
Elias Pettersson är en otrolig spelare, va?
Att det är för bittert att han inte har vunnit.
Att han inte har vunnit. Alltså, hela han har gjort två otroliga säsonger i NHL. Så ett sånt avtryck där uppe i Vancouver. Men än så länge har han inte vunnit Stanley Cup. Det är bara därför han inte... Det är därför inte har han högre upp på din lista.
Men mer seriöst så finns det ju några där som spelade i Vancouver som... Daniel och Henrik och Marcus Näslund, ingen av dem fick vinna och det är ju bittert. Om de hade varit lite närmare i ålder och varit på toppen av sin förmåga samtidigt, då kanske.
Ja, precis. Man hade slått ihop de två Bertuzzi och gänget och med Serins peak liksom och sådär. Ja, det hade kunnat. Då borde de nog faktiskt ha vunnit en Stanley Cup. Eller det kanske skulle gjort dem som sagt 2011 också, men det... Ja.
Mm. Ja, hör du, nu måste jag sätta igång och skriva lite saker här, hör du.
Ja, jag förstår det, precis. Det var ju därför vi fick bryta här nyligen också. Så att, det är dags att börja randa. Men det här var ganska kul ämne tycker jag också.
Absolut.
Förra veckan var det bara mesta vi pratade om, men det var ändå otroliga spelare vi pratade om nu också som förtjänar att lyftas fram.
Yes. Och nästa vecka kanske vi har mer handfast slutspels eller fortsättning på säsongen och diskutera. Kanske bara gå in och titta på lagen, vad vi tror och så. Det känns väldigt konstigt. Omöjligt att bedöma vad de står.
Ja, precis. Tänk om vi ska börja diskutera det redan nästa vecka. Alltså, börja titta konkret vad som hände i mars igen. Liksom.
Ja, det kanske blir så.
Det är inte omöjligt. Ja, men tack så mycket för att ni lyssnade även den här veckan och så kör vi ett nytt avsnitt nästa vecka.
Det gör vi. Hej, hej!
Hej!
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna. Inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, three, speed, so much love. Hallå, hallå, hallå.
One, two, three, speed, so much love.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up the tongue and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so one, two, time, speed, so one, two, time, speed, so one, two, time, speed, so
det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.